Jag vill be en bön innan vi sätter igång här. Tack Herre för att det här är din församling. Tack för att du är på tronen. Tack för att du är överheden och du har kontroll. Jag ber att du ska få tala till oss nu. Och i den här gudstjänsten fortsättningsvis att du ska få leda oss, att du ska få samla oss och att du ska få göra någonting i oss. Tack för att det här inte bara lite underhållning eller tidsfördriv. Det är någonting som du vill säga och göra. Och jag ber att du ska få göra det. I Jesu namn. Amen. Jag satt rubriken Du behövs i Kristi kropp. Och jag vill börja med att be om ursäkt. Eller ursäkt kanske man säger på småländska. För jag kommer inleda med någonting som kanske några av er antingen har hört till leda eller så är det någonting som jag som lite mer utomstående tänker på, men ni tänker inte så jättemycket på det kanske. Jag kunde inte låta bli, men jag kommer börja inleda med att återberätta en episod från Emil i Lönneberga. Vi får se till så att det inte blir en vana bara. Det är juletider. Emils mamma, hon är väldigt generös och skickar Emil och Ida med en stor korg med julmat till fattigstugan. Och det här tas emot med sån glädje av de fattiga och hungriga stackarna. Men sen tyvärr på annandag jul så får Emil veta att det är en som har tagit all maten och ätit upp den själv. Hon mår inte så bra efteråt, varken själsligt eller fysiskt. Och det är kommandoran. Och de fattiga stackarna, de fick bara äta salt sill på självaste julafton. Det är vanligt med sill, men bara salt sill, det är inte kul. Och Emil, han blir arg. Får man bli arg? Ibland kanske man får det faktiskt. Han blir arg, men han blir inte bara arg mot den här orättvisan. Han blir också konstruktiv. Han vill ställa till ett kalas. Så han bjuder in hela fattigstugan förutom kommandoran. Hon hade nog ätit tillräckligt. Och bjuder hem dem till sig. Och han plockar fram allt av mat de hittar av julmat. Och det är mycket. Och de här fattiga stackarna som är hungriga, de äter och äter och äter och äter och till slut är det slut på faten. Och det här kalaset blir så småningom kallat för det stora taberaset i Katthult. Och Ida, hon studerar de här personerna som äter. Och hon tycker nog att de liknar mer rovdjur än människor. För det är slafsande och det är surplande och de är inte så jätteduktiga på bordsskick. Men de här fattiga stackarna fick nog den bästa dagen i deras liv. Men Ida, hon funderar, är det inte ett hyss i alla fall, Emil? Men Emil säger, nej, det här är en god handling som får Guds änglar i himlen att klappa i händerna. Varför berättar jag den här berättelsen? Jo, idag gör jag det för att jag tycker mig se en likhet mellan den här berättelsen och någonting som nämns lite i förbifarten mellan raderna i ett brev som Paulus har skrivit. Och det är första Korintherbrevet. Där nämner han en grupp som fick gå hungriga medan en annan grupp tog all mat för sig själv. Och det var så här, när de samlades för gudstjänst så brukade de äta tillsammans. Det gör ju vi också. Men de åt nog lite mer mat, middag. Och de gjorde det som var vanligt på den tiden. De delade upp sig. De rika, de satt i ett rum, det finaste rummet kan jag tänka mig. Och de fattiga och slavarna, ja, de fick ju sitta själva och förpassade till ett eget rum. Och sen var det ju också så att de rika, de tog ju all mat. De hade ju maten själva. Och de käkade upp allting och tänkte inte på de stackars fattiga där borta. Att de fick ingen mat. Och Paulus säger att den här orättvisan till och med gjorde att de här fattiga För de hade nog ingen mat i övrigt hemma heller. Så de fick ju gå hungriga, de svälte, de blev sjuka till och med. Och en del till och med dog. Och då blir Paulus, precis som Emil, han blir arg. Han blir upprörd. Och så han tillrättavisade och så. Men han målar också upp en bild, en vision av församlingen som Kristi kropp. Och det finns fler behov som han vill bemöta just med den här visionen. Det är också att församlingen, förutom att de delade upp sig i fattiga och rika, så delade de också upp sig i olika grupper som var knutna till olika lärare. Vishetslärare såg de dem som. Ja, men, och då spelade de ut de här grupperna och de här lärarna mot varandra. Så den ena gruppen sa, nej men det är Paulus som gäller. Den andra sa, det är Petrus som gäller. En tredje grupp sa att det är Apollos som gäller. Och någon sa till och med, är det bara Kristus som gäller? Ingenting annat. Det är den enda ledaren vi följer. Och så blev det splittring, så blev det motsättning. Det var också så i församlingen att ja, men det här med karismatik och den heliga ande, det älskade dem. Men det var en gåva som de älskade mer än någonting annat. Och det var nådegåvan att tala i tungor. Och det gjorde de väldigt mycket på sina gudstjänster. Men det blev också så att det var inga andra gåvor som syntes eller kom i funktion på grund av det. Och de hade väldigt mycket mer problem, men det orkar vi inte med nu, det struntar vi. Men det jag tycker vi ser i de här problemen gemensamt är att de skapar ensidighet och de skapar splittring. Och då ville Paulus just måla upp den här bilden av församlingen som Kristi kropp. Att precis som kroppen har olika kroppsdelar med olika utseende och funktion, men är i en enda kropp, så är det också med församlingen. Vi är en enad mångfald. Alltså inte en ensidig enfald, inte en subkultur och inte en polariserad mångfald. Utan Paulus lyfter fram, församlingen är en enad mångfald. Och eftersom det är mångfald så skulle jag säga att vi alla inkluderas i detta. Du kanske är här som inte har en tro på Jesus. Om du tar emot Jesus i ditt liv, om du bekänner honom som herre och frälsare, räddare, att han har dött för dina synder, så får du vara hans barn, men du får också vara en del av hans församling, hans kropp. Så alla som tar emot Jesus är en del av Kristi kropp, församlingen. Alltså så här, för det här är kapitel 12, han målar upp den här bilden, den här visionen. Jag ska bara läsa bara några verser därifrån, ifrån kapitel 12, vers 14-16. Då säger Paulus så här: kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt i kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Så säger han. Och jag tror att man kan säga utifrån det här, för det vet vi ju, jag menar, en kroppsdel utanför kroppen är inte så bra. Antingen ringer vi ambulansen eller ringer vi polisen när vi ser det. Och ditt rätta element, om du tagit emot Jesus, ditt rätta element är i kroppen. Där är du som fisken i vattnet, där är du som kroppsdelen på kroppen och där är du som blomman planterat i jorden. Där fungerar du bäst, där mår du bäst tillsammans med de andra som tror på Jesus. Och det verkar som att Paulus går så långt att han menar att även om vi inte vill tillhöra kroppen, eller kanske någon till och med har sagt till dig, du tillhör inte kroppen. Så om du tagit emot Jesus i ditt liv, så verkar Paulus mena att du tillhör kroppen, vare sig du vill det eller inte, vare sig någon annan vill det eller inte. Och kanske är det lite som med släktingar och med familj och syskon. Att I bästa fall så tycker man om varandra, men det kan ju vara så att man kanske inte vill ha med varandra att göra, men man hör ändå ihop på något sätt. Man är ändå knutna ihop på något sätt. Och syskon, de kan ju vara väldigt olika. Och om man tittar på Guds stora familj över vår jord, så är det verkligen mångfald. Det är en brokig skara, kan man säga. Alltså, kristna kan ju finnas i alla kulturer, alla länder, kan prata alla språk. Kristna kan vara jätterika och jättefattiga. Kristna kan ha alla möjliga yrken. Kristna kan ha, det kan vara från olika generationer. Kristna kan tänka väldigt olika, ha väldigt olika perspektiv, kan ha olika erfarenheter, talanger, gåvor och sätt att vara. Det är en väldigt brokig skara. Och det kan ju vara utmanande, för det brokiga, det som är brokigt kan ju bli bråkigt väldigt ofta tyvärr. Men även om det är utmanande, så tror jag att Gud älskar mångfald. Han som har skapat djuren och naturen i sån fantastisk mångfald. Han som har skapat oss människor så olika. Jag tror inte det är en slump. Jag tror han vill ha det så. Och jag tror att han vill ha det så i Kristi kropp, i sin församling också. Och jag tror när Paulus talar om Kristi kropp, så tror jag inte det bara är ett fint bildspråk. Jag tror också att det är en verklighet som han menar. Vi är Kristi kropp, vi som tror på Jesus. Vi är Jesu representanter. Det är vi som är Jesu händer, fötter och mun för den här världen. Vi visar världen vem Jesus är. Och när Gud vill liksom möta sin värld, så gör han det genom sin kropp. Vi representerar honom. Och därför tror jag, för det är inte bara att vi gör det själva, utan framförallt representerar vi Jesus tillsammans. Och tänk om den enda representanten skulle vara Jesus Kristus. Det hade varit bra. Men tänk om den enda representanten hade varit Simon Blomqvist. Ja, hjälp var ensidigt. Hjälp var lite jag hade fått gjort. Men det fantastiska är att Kristi kropp består inte bara av en person, en gåva, ett sätt att vara, utan det är en enad mångfald. Och du kanske här som har dålig självkänsla, eller någon kanske har sagt till dig att ja, men du duger inte till något, du har inget att bidra med. Men jag skulle säga att om inte du finns med i vår gemenskap, om inte du finns med och är en del av Kristi kropp, så saknas det en del av representationen av Jesus. Då ser inte världen fullt ut vem Jesus är. Alla behövs i Kristi kropp. Och det verkar vara så att Paulus lyfter fram att till och med de som samhället kan uppleva som de minsta, de man räknar med minst, de som man kanske till och med skäms för, som man skulle kunna kalla för marginaliserade. Han syftar nog framförallt på de fattiga och slavarna. Men i vår tid skulle man ju också kunna säga kanske de som har en funktionsvariation, som har intellektuell funktionsnedsättning eller fysisk funktionsnedsättning. Även de behövs för att representera Jesus, för att vi ska kunna representera Jesus fullt ut och för världen ska se vem han är. För han säger så här, och då tror jag i vers 21-24, då tror jag han syftar just på de fattiga och slavarna i den församlingen. Säger han, ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Också slavarna, också de fattiga, de är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker fina, dem gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för, omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. Jag tycker det är en stor tanke. Tänk att även de som vi kallar för marginaliserade kan få plats i Kristi kropp. Och de behövs för att visa världen vem Jesus är. Och hur skulle det vara om vi vågade som församling och församlingar vågade släppa in de här människorna som kanske är lite tilltuffsade, som ingen annan räknar med i vår församling. Jag tror det skulle vara fantastiskt, men kanske också utmanande. Kanske skulle det vara lite som fattigjonen hemma i Katthult, när de inte hade bordskick, när de kanske luktade, när de inte kanske uppförde sig riktigt som man brukar. Kanske kan det bli så utmanande. Men jag tror en sån församling kommer Guds änglar klappa i händerna åt. Och kanske en sån församling får representera Jesus lite bättre. Jag tror att det kan vara så. Och hur kan man göra för att även den här gruppen människor ska kunna trivas i vår församling? Det kan vi fundera på. Innan jag avslutar så vill jag säga någonting om egenskaper och gåvor. Är det så, vi börjar med egenskaper, är det så att alla egenskaper kan få plats i Kristi kropp? Behövs alla egenskaper? Jag menar, vi kan ju tänka på de positiva, det känner vi, de behövs. Men och de som är optimister, men hur är det med de pessimisterna? Behövs de? Kanske skönt om de inte är med, tänker man kanske. Men, eller behövs båda? Vi kanske tänker i kyrkan att extroverta människor, de vill lyfta fram, de behöver vi. Men hur är det med de som är introverta? Behövs de också i Kristi kropp? I tidningen Dagen, den kristna tidningen, så har du ju kanske några märkt att, jag tror det är ett år nu ungefär, så har man lyft fram just detta med introverta i kyrkan. Att introverta kan uppleva att man inte riktigt trivs i kyrkan. Att den extroverta normen får allt mer liksom utrymme, men inte så mycket utrymme för de som är introverta. Men jag skulle säga att introverta behövs också i Kristi kropp. Precis som de extroverta. Båda egenskaperna behövs. Och hur kan vi som församling också ge plats för de som är introverta? Det kan vi fundera på. Alla egenskaper behövs för att representera Jesus. Och då ska jag säga det sista då om gåvor. I församlingen som jag nämnde i Korint så var det en ensidighet när det gällde gåvorna. Det var tungotal som gällde, allt andra struntade man i. Men Paulus vill lyfta fram i några verser innan i kapitel 12, innan det som jag har pratat om, några verser innan, så vill han lyfta fram just att, nej men hallå, det finns ju fler gåvor än bara tungotal. Det finns profetians gåva, helandets gåva, gåvan att förmedla vishet, tro och så vidare. Och i Romarbrevet, Efesierbrevet, så lyfter han fram fler gåvor. Så jag tror att det egentligen är bara exempel som han ger i första Korintherbrevet 12. Alltså det finns en mångfald av gåvor. Och alla gåvor behövs. Och i min dagliga bibelläsning, jag brukar försöka läsa i den här, The Message. Hur många har läst i The Message ibland? Jag tycker att det finns fantastiska formuleringar ibland. Och det var en text ifrån första krönikeboken kapitel 28 som jag läste i min dagliga läsning. Och det handlar faktiskt lite om gåvor på något sätt. Och det talar till mig och jag vill lyfta fram det här. Kanske Gud säger någonting genom det. Det är kung David. Han ville bygga ett tempel i Jerusalem. Men han hade krigat för mycket så han fick inte det. Utan det var Salomo som fick göra det istället. Hans son alltså. Men David han har förberett och han ska hålla ett avskedstal och då säga några ord till Salomo. Och det kanske är ord till oss också. Då säger han så här. Alla prästerna och leviterna bistår dig. Och skickliga hantverkare och konstnärer av alla dess slag. Bara vänta på att få sätta igång. Både vanligt folk och deras ledare är på hugget. Du behöver bara säga ett ord. Ja, men finns det några präster här? Kanske du som har varit pastor eller bibellärare eller teolog. Vill du vara med och bistå i byggandet av Guds rike och Kristi kropp? Vill du vara med tillsammans med oss och representera Jesus? Och leviter då? Finns det några leviter? Vad kan leviterna vara? De var lite allt i allo i templet kan man säga. Lovsångsledare, de hjälpte till praktiskt. De var dörrvakter. Vi kanske inte behöver någon som liksom är portvakter riktigt kanske. Men mötesvärdar kanske vi behöver. Finns det några som hjälper till i servicegrupper, tjänar i tysta eller som brinner för det här med lovsång och musik? Vill du vara med och bistå i byggandet av Guds rike, Kristi kropp? Vill du vara en del av att representera Jesus? Och så nämns ju också skickliga hantverkare. Finns det några hantverkare här? Ni behöver inte ge er till bekänna om ni inte vill, men det står att de bara väntade på att få bygga. Du kanske är här som bara väntat att få bygga rent fysiskt, men kanske framförallt bygga Kristi kropp, bygga Guds rike. Vill du vara med och göra det? Vill du vara med och representera Jesus? Och så står det ju också om konstnärer av olika slag. Det kanske kan vara den som målar, som skapar på något sätt. Kanske, vi har ju flera författare här vet jag, och som är kreativa konstnärssjälar på något sätt. Väntar ni på att få vara med och bygga Guds rike, Kristi kropp och att få representera Jesus tillsammans? Och så står det också om vanligt folk. Då borde väl nästan alla inkluderas. Du kanske är här som känner att du inte har sådär några utpekande gåvor, men du är vanligt folk helt enkelt. Är du på hugget? Vill du bygga Guds rike, Guds församling, Kristi kropp? Vill du vara med och representera Jesus? Och så lyfts också ledarna fram. Har vi några ledare här som är, ja, det kan ju vara ledare i hemgrupper, i barn- och ungdomsverksamheten, mötesledare, församlingsledare. Vill du vara med? Är du på hugget? Vill du bygga Guds församling, Guds rike, Kristi kropp? Vill du representera Jesus tillsammans? Och jag kanske har missat någon kategori, men vill du vara med? Vill vi alla vara med och bygga Guds rike, Kristi kropp och representera Jesus i Mariannelund, i Småland, i Sverige, i Europa, i världen? Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du kallar oss alla att få vara en del av din kropp. Tack för vi alla behövs med våra olikheter, med våra gåvor. Jag ber för den som kanske har upplevt att den inte behövs. Kanske har känt sig lite utanför. Känt att den inte har kanske så mycket att ge. Jag ber att du ska få lyfta upp den. Och den ska få se vad den har att ge. Vad den kan göra. Tack för vi alla kan behövas. För att representera dig. För du är så fantastisk. Du är så stor. Det räcker inte med en person. Det behövs många för att kunna representera dig. Jag ber för om det är någon som inte tror på dig här. Eller som lyssnar i efterhand eller på distans. Jag ber här att du ska få möta den. Tack för att den kan få vara en del av din kropp också, om den tar emot dig i sitt liv. Hjälp den på den vandringen mot en tro. Hjälp oss alla. Skickliggör oss. Samla oss som församling. Hjälp oss att inte bara se olikheterna, utan hjälp oss kunna lyssna till varandra, se varandra som gåvor. För vi behöver verkligen varandra tillsammans. Och hjälp oss som en kropp att få representera dig. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.